There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Sandra Friberg är en av Sveriges största träningsprofiler. Hon har 56 000 prenumeranter på YouTube och 104 000 följare på Instagram. Hon är prisad som årets gruppträningsinstruktör och erbjuder ett brett utbud av träning, friskvård och inspiration till både privatpersoner och företag. Nyligen lanserade hon kanalen Hoppetossorna för barn upp till 12 år och efter att många år har jobbat dubbelt så sa hon upp sig från sitt jobb för att satsa allt på sitt företagande. Sandra berättar öppet om missfall, HSP, bajs och olika känslor. Var går hennes gränser? Vem är egentligen Sandra Friberg? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej och välkommen Sandra!
Tjena!
Tjena, tjena! Du, jag vill börja med att återkoppla på någonting som är väldigt aktuellt. Och det är dina stories från häromdagen när du berättade om pressen du känner och att du har tappat följare och liksom vad som väcks i dig med det här. Mm. Kan du berätta lite där? Vi bara dyker rakt in.
Ja, verkligen rakt in. Det gillar jag. Rakt på sak. Ja. Nej, men den här tiden på året efter sommaren, semestrarna är klara, man börjar jobba. Man kanske har ätit 100 glassar och känner att nej, men nu är det dags för mig att lämna grill och glass och vin och börja träna. Så att man är så van just i september att det sätter igång med liksom verkligen bara så här, man känner inom träningsbranschen att det blir ett jätteuppsving och ett jättetillflöde av just följare, prenumeranter. Alltså man bara typ livet leker för ens sociala kanaler, men det har inte hänt. Så att ja, jag tappar istället. Och då blir jag så här, what? Och direkt tänker jag, vad har jag gjort för fel?
Just det. Mm. För du kopplar det till dig som person?
Alltid. Till mig först. Vad har jag gjort? Vad har jag sagt? Vad har jag inte sagt? Varför har jag nu förtjänat detta? Det går alltid till mig själv först.
Och hur påverkas du av det?
Till en början alltid blir jag väldigt så här, ja, men det är en blandning av nedstämdhet och stress. Alltså det blir så här två känslor som möts och så blir det bara så här, shit. Det här känns liten knut i magen, kanske lite, ja, men du vet, man börjar kritisera sig själv istället för att tänka i det stora hela och tänka på liksom målgruppen. Är det så att vi har ett annat beteende? Är det så att det är någonting som har hänt i världen som gör att det har blivit så här? Nej, Sandra ska alltid gå på sig själv först.
Just det. Och vad landar det liksom i, för jag tänker, eller jag föreställer mig att det då är en process du går igenom som du beskriver det så. Vad landar du till slut då?
alltså till slut så, oftast så gräver jag ju ner mig ganska rejält i det hela och försöker tänka, analysera, för att det är inte skönt att ligga i någon sån här självkritisk fas, för att det är ju ganska, alltså det blir negativt, en nedåtgående spiral, och dit vill inte jag gå. Så jag börjar ju försöka, dels så hör jag med branschkollegor, hur känner ni? Är det samma för er? Då kanske jag inte känner mig lika ensam. Men liksom börja fundera, okej, som nu pandemin, det kanske har ändrats folks beteende. Nu har vi inom träningsbranschen ridit på pandemin ganska länge, att många har börjat hemmaträna istället. Men folk kanske börjar gå tillbaka till gymmen nu. Det kan ju vara så, enkelt.
Just det.
Så att,
Men intressant det där med så här, att det första är att gå till sig själv och så här, vad har jag sagt, vad har jag gjort fel? Det tror jag att många kan relatera till. Men är det någonting som du känner igen från liksom hela livet, så att säga?
Ja, det tror jag mer eller mindre. Sen som vuxen så har man väl på något sätt, alltså i bakhuvudet så vet man ändå att en bromsa tankarna, sluta bromsa. För att det har ju hänt ganska många gånger och jag har kommit fram till att jag kanske inte har gjort något fel. Så att man ändå liksom känner att okej, sätt dig ner, ta det lugnt, tagga ner. Och fundera liksom. Och sen, samtidigt kan jag också känna, lägg inte ner så mycket energi på det där. Nu har jag ju förstått att jag inte är ensam om det här. Där är fler som upplever samma sak.
Men, och det jag tänker också, det blir ju den här kanske konflikten i att det är ju inte du som privatperson som påverkar. Alltså, jo, du som privatperson påverkas av det. Men det handlar ju i grund och botten om ditt jobb. Vilket är det du försörjer dig av och ditt yrke. Och då är det klart att man behöver ju lägga massa kraft och energi. Men också kanske försöka hitta det där som gör att man inte går in i sig själv på samma sätt.
Absolut.
Blev det tydligt?
Ja, jag förstår vad du menar. Alltså att inte gå till det där självkritiska, men självklart ska man hela tiden utvärdera sig själv i sitt företagande. Det tycker jag är jätteviktigt, för att utvecklas är ju någonting vi alla vill. Och lära oss av misstag gör man, och lära sig av dem. Men också se att shit vad bra det där gick. Det där får jag lägga på minnet, för det där gjorde jag riktigt bra. Så att man liksom har båda delarna och inte bara det här kritiska hela tiden. För det mår ingen bra av i längden.
Nej. Hur skulle du säga att du förhåller dig till dina sociala medier?
Ja, andas och lever de.
Ja.
Jag i perioder mer, i andra perioder mindre. Men alltså, det är ju så pass att jag plockar ju upp telefonen, går in på Instagram och har det liksom som lite så här avkopplingsstund. Alltså det har ju blivit så pass integrerat i mitt liv att jag till och med väljer att göra det när jag slänger mig i soffan för att chilla. Vilket man kan ju diskutera ifall det är bra eller inte bra. Men Instagram för mig känns ju som mitt privatliv. För att jag är jag. Jag har trevliga konversationer med människor. Jag pratar om det jag brinner för. Så att det är en jättesvår balansgång. Och nu helt plötsligt när man ska jobba med det här på heltid, så ska man känna lite business samtidigt då. Men det är jättesvårt faktiskt det där.
Och liksom i just det här som du säger, när det går in i privatlivet, så här, du är ju väldigt öppen, vilket är otroligt befriande och så. Hur ser din process ut när du bestämmer dig för att dela med dig av någonting eller inte?
Den brukar ofta vara väldigt spontan. Det är ingenting jag går och planerar att jag om 3 veckor så ska jag berätta om det här. Utan det är snarare i stunden när jag känner väldigt starkt för något, bara det här måste jag dela. För det här kan jag inte vara ensam om att känna. Och det är jag ju inte, märker jag, när jag väl delar. Att det är jättemånga som känner likadant och som kanske mår ganska dåligt över att de känner som de gör. För att de har inte riktigt förstått varför och hur de ska hantera det.
Och hur går det ihop med det som man beskriver som HSP eller högkänslighet eller starkskör eller vad man vill kalla det för. Och hur, på ett sätt ska jag tänka att det blir ett drömmigt upplägg i det att du är omgiven av människor när du väljer det. Men att du behöver liksom inte ha dem in your face fysiskt hela tiden,
nej.
Eller?
Nej, och det gillar jag, det upplägget.
Ja.
Som högkänslig är det ju ganska energikrävande att träffa människor, alltså face to face just. För att det är så mycket att läsa in, hjärnan tar in allt. Alla känslor som flyger runt, alla intryck, syn, känsel, hörsel, dofter, rubbet och allt i omgivningen också. Man har stenkoll utan att liksom vara medveten om att man läser in allt det där. Och då kan man ju tänka sig en grupp människor, om det är 10 eller 20 personer, det är extremt mycket att läsa in. Och det här är ingenting man kan styra över, utan det sker liksom på automatik utan att jag tänker på det. Men därför passar det ju så himla bra online. Att jag sitter ju i mitt hem där jag är trygg och det är lugnt. Så där läser jag ju inte in lika mycket. Så det är ju det som är fördelen med att jobba med det jag gör. Men sen då att dela det vidare. Alltså, oftast jag tycker jätteom att vara öppen. Och jag tycker det är lite terapeutiskt också för egen del att få prata om de olika sakerna. Jag går inte i terapi, jag har inte gjort på många år. Så att det blir liksom lite, ja men det blir en sån här god terapi liksom. Sen blir jag alltid å andra sidan lite rädd och nervös ibland för eventuella elaka meddelanden och sådär. Men det är ju väldigt få, om typ aldrig, när det gäller ens personliga saker man delar faktiskt. Och det är jätteskönt.
Mm. På vilket sätt skulle du säga att det blir liksom terapeutiskt?
Att få sätta ord på saker som man känner är väldigt svårt. Men ibland så lyckas man, och bara få sätta ord på en känsla kan vara väldigt skönt. Och sen bara att få prata och säga det högt. Man känner sig inte lika ensam. Och sen just att man får andra människor på tråden som känner likadant, gör ju också att man känner en gemenskap och att vi klarar det här, vi fixar detta. Så att jag kanske inte får verktyg direkt för att hantera det på ett annat sätt, men jag får lufta det som jag går och tänker och det jag har inom mig. Så det är väldigt skönt.
Det blir som en slags ventil eller så.
Ja, nej men precis.
Och bara backa tillbaka lite grann till det här med HSP. Hur förhåller det till... Är det som en... nu säger jag ordet etikett, men är det någonting skönt att hålla i? Att så här, ja, men det här har jag eller det här personlighetsdraget är jag? Eller blir det som någonting som också kan få ta för mycket plats, förstår du vad jag menar, i så här balansgången där?
Jag pratar ju aldrig alltså HSP-begreppet direkt, mer än när någon frågar och behöver ha en förklaring. Jag ser ju att det här är en del av hur jag är, en del av min personlighet, så jag sätter hellre andra ord på det, som att jag tycker inte om höga ljud, eller jag tycker det är jobbigt när det är för mycket människor och är hellre hemma än att umgås med folk. Mm. Vilket många har väldigt svårt för att förstå. Okej, kul liv. Men det är så jag tycker det är skönt. Det är så jag får energi av att helt enkelt inte göra av med den. Så jag går inte runt och säger hej, jag är högkänslig. Utan det kommer faktiskt väldigt sällan på tal. Så att jag använder inte begreppet sådär jättemycket. Men jag tyckte det var väldigt skönt. Det är två terapeuter som har tagit upp det med mig. Och det var med en samtalsterapeut första gången jag kom i kontakt med begreppet. Och jag tyckte det var så himla skönt. För att i och med att jag fick ett ord på det, så kunde jag söka på information och känna igen mig i mycket av det som, eller nästan allt av det som skrevs. Och sen gick jag i KBT också, en kognitiv beteendeterapi, och den terapeuten tog upp, eller psykologen tog upp, exakt samma sak. Så det kändes som att okej, vi är nu någonting på spåren här.
Det är ju intressant det du säger, just att folk kanske, om någon säger så här, om jag trivs att vara hemma, eller jag trivs med att inte träffa så mycket människor eller så där. Mm. Om man vill säga så här, ordet introvert kanske, eller om man nu ens behöver använda något ord. Men då är det så intressant att jag tror att många tar för givet att om man har ett jobb som är liksom utåtriktat eller syns eller hörs eller på något vis, du vet, man ja, men som ditt jobb till exempel, så utgår man från att man måste vara extrovert eller exakt, väldigt sådär utagerande. Men och, såhär, det är ju inte så att, återigen det här med att nyansera allting och inte placera allting i olika fack. Bara för att du står och leder gruppträning eller har stora sociala medier så behöver man inte älska allt som har med liksom live-framträdanden, människor, det sociala och så vidare. För alla är ju olika, men det är som att vi är så, det blir så fyrkantigt alltid.
Men verkligen. Och jag kan ju vara lite olika där också. Att jag, när jag är instruktör till exempel och står inför en stor klass med människor, då går jag in i en roll. Och då är det precis som att min högkänslighet får ställa sig åt sidan då en liten stund. Jag är, kommer att vara helt färdig och slut och rullgardinen liksom åker ner efteråt. För att jag tar, alltså, då är jag ju, går jag ju all in. Men då kan jag känna att det är värt det. För jag tycker det är himla kul. Jag älskar att leda och föreläsa. Och det kanske är lite unikt då om man pratar om introvert och extrovert. För det gillar jag. Men när jag väljer det. De stunderna jag tycker det är värt att lägga den energin och det arbetet på det hela. Men det är precis som du säger. Jag får ofta höra att man tror att jag är supersocial av mig. Men nej. Inte på det sättet att jag älskar att träffa människor. Absolut inte. Nej. Och jag har ju kompisar som är då åt exakt andra hållet, som är super extroverta, som får energi av att träffa människor. Och det krockar ju ganska ofta.
Hur påverkar det era relationer då? Hur möter ni varandras behov?
Ja, men det gör vi. Och, alltså, det fina med kompisar är att de förstår och respekterar hur man fungerar. Och jag respekterar hur de fungerar. Har vi inte setts på ett tag och en kompis hör av sig, ja men självklart så ses vi. Om det är något jag lägger mitt fokus och min energi på så är det familj och vänner. Och det är liksom ingen tvekan om att det är värt det, verkligen. Men det kan ju finnas perioder när jag känner mig, nej. Och då kanske man tar ett snabbt telefonsamtal, vilket telefonsamtal gillar jag egentligen inte heller. Men det får bli liksom något kort och något bara snabbt som man kan höras en kort stund.
Ja. Kan du berätta mer om vad du inte gillar? Det är så spännande, för alla pratar alltid om vad man gillar och älskar och tycker om. Berätta vad du inte gillar.
Ja, jag gillar inte att prata i telefon.
Jag är väldigt tacksam över att vi kan ta det här över telefon.
Ja. Nej, men det är inte så att jag sitter med hjärtklappning liksom. Men det sitter kvar sedan jag var liten. Jag har alltid varit jätterädd för att ringa någon. Så att ringa någon mig är det bättre än att när jag ringer dem. Jag vet inte varför. Det är bara just det där ringandet innan någon svarar. Man vet inte vem som svarar, kanske alltid på den tiden när man ringde kompisar så svarar ju ofta föräldrarna. Jag tyckte det var jättejobbigt. Så att om jag får möjlighet att kontakta någon nu för tiden så är det mail eller sms. Punkt.
Just det.
Alltid.
Röstmeddelande, hade det varit en grej?
Nej. Det vet jag
nej.
Inte. Nej, skicka ett sms. Nej.
Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Vad gillar du inte mer?
Ja, jag gillar inte barn som skriker. Alls. Nej. Det är något av det värsta jag vet faktiskt.
Hur påverkar det dig?
Jag vill bara krypa in någonstans och stänga in mig. Jag blir sjukt irriterad och det är ganska tråkigt för alla barn som har roligt omkring mig då. Som springer och skriker och de kan ha jätteroligt och skratta och liksom woohoo! Och jag bara typ håller på att krävera. Alltså jag, du vet när det känns som en bomb inuti en som bara vill explodera. Det är där jag är då. Och det är ju känslor där man börjar känna lite skam. Att så här kan man inte känna med glada barn. Och jo, det gör jag. Mina egna barn funkar till en viss gräns. Är jag trött så har jag svårt att tolerera även där. Men jag får gå undan. Det är inte mer med det. För barnen måste ju få vara barn. Så jag vill liksom inte hemma dem, utan jag får ju hitta sätt för mig
istället. Gud vad intressant. Jag hade en föräldrabikt på min Instagram ganska nyligen. Och det var så många som skrev så mycket. Jag tänker just det här, som du säger, apropå skam och hur man får vara runt barn eller sitt föräldraskap. Eller så. Så mycket uppdämt som man håller för sig själv och tänker att herregud, det här är typ förbjudet. Jag är den enda människan i världen som känner så. Men det är man ju. Man är aldrig ensam om, även om det är obekväma känslorna. För det är ju bara känslor. Alltså det är ju i stunden.
Exakt, och vi funkar olika och är olika känsliga för olika saker. Men ljud är ju min stora utmaning. Det är likadant utryckningsfordon, ambulanser, polisbilar, brandbilar som kommer förbi. Jag tror att det är olika känslor som växer. Dels så ljudet är fruktansvärt. Det är någonting som har hänt. Jag har ganska mycket oro över hälsa, saker som händer, sjukdomar, olyckor, tycker jag är jättejobbigt. Så jag tror det är lite olika känslor som växer. Men jag måste hålla för öronen för alltså, tårarna kommer. Jag tycker det är jätteobehagligt.
Det blir som en fysisk reaktion alltså?
Ja, det blir det. Det blir det.
Gud alltså, det blir så här intensivt. Alltså när du berättar om det så bara, men gud, jag kan nästan se den känslan.
Ja, men du vet som att man nästan har panikkänsla med liksom full fysisk hjärtklappning och usch, jag måste ta djupa andetag liksom och fokusera. Men det är typiskt för högkänsliga. Det där med utryckningsfordon också.
Just det. Vad finns det mer som du inte gillar?
Vad finns det mer jag inte gillar? När det gäller andra människor så gillar jag inte, ja, av förklarliga skäl gillar jag ju inte intensiva människor.
Nej.
De kan gå mig på nerverna och jag är ganska, alltså som högkänslig också kan man vara ganska snabb på att läsa av människor och det kan finnas fördelar och nackdelar med det, för ibland kan man läsa av någon lite för snabbt och uppfatta liksom bara det här första intrycket som inte alls visar sig stämma senare. Men folk som också då är extroverta, om man nu får då som du säger kategorisera det, som är väldigt utåtriktade, intensiva, snackar konstant, tar inte paus, hinner knappt andas när de pratar. Alltså, då slutar jag lyssna, då zoomar jag ut.
Ja. Ja. Gud vad intressant. Alltså, att, det här ska man nästan börja göra, att börja fråga folk. Du, vad gillar, och det handlar inte om att vara negativ eller sådär, utan bara så här, man får ju alltid, eller väldigt ofta i alla fall. Så, eller du, vet du vad? Det är ju en hårfin gräns mellan att så här, få höra klagande och ältande mellan... Eller den här euforiska, jag älskar det här, jag tycker så mycket om det här. Mot att nu bara så här, nej men det här är inte min grej, det här gillar inte jag. Nej. Det känns som att det ändå är olika saker.
Ja men absolut, och det du säger nu med negativa människor som bara gnäller och klagar. Det har jag också, alltså det har väl alla svårt för tänker jag. Men jag tar gärna, alltså som högkänslig absorberar man även lätt andras känslor. Så är det någon som är gnällig, negativ. Så det smittar av sig. Man känner själv samma sinnesstämning. Och det är så här, nej, det är inte okej. Det vill inte jag prata mer med. För nu känner jag just att jag var så himla pigg och glad innan jag började prata med dig. Och kommer jag fortsätta prata med dig här så kommer jag nog få säga tack och hej. För att du påverkar mig för mycket. Och jag har haft kompisar som har varit så väldigt svåra att umgås med just av den anledningen. För att de har liksom... Oh, det har varit så låg energi. Det är också sådana vänner som jag till slut har känt att tyvärr, vi måste fasa ut det här för att det funkar inte för mig.
Hur är du i relation till att avsluta saker eller relationer eller projekt eller så, att avsluta just?
Det har jag inga problem med. Alltså när det gäller projekt och sådär så... är jag väldigt målmedveten. Jag startade och jag avslutade. När det gäller relationer, jag har inte så mycket att ta på där. För jag har ju bara haft en relation i mitt liv som fortfarande är pågående. Om vi tänker med partner, jag och min man. Han var den första jag träffade och det är den enda jag har haft. Men still going strong, som sagt. Men,
Gud vad intressant, det här vill jag fråga mer om sen. Men fortsätt med det du ska säga.
Men när det gäller vänner och sådär, om man tänker... kanske inte nära vänner, men låt säga att man träffar någon och man känner att ja men vad kul, vi har nog lite gemensamt, vi umgås lite grann. Och sen har det liksom uppdagats efterhand att vi var inte alls lika och då är jag extremt snabb på liksom att då blir det nästan så här, jag vill aldrig ha med dig att göra, bort.
Och är det någon så här flyktbeteende eller någonting?
Japp, jag tror det. Det har varit så flera gånger. När personer blir lite för nära, lite för på, eller de bara känns som att det här var inte, this is not what I signed up for i vår relation, så backar jag. Och då är det helst liksom bara stänga dörren, tack och hej. Och då kan jag uppleva som ganska otrevlig. Jag tror inte det är många som upplevt det, men det finns nog de som har känt av. För då kommer mina taggar direkt. Här är någonting otrevligt, det här kändes inte bra. Hej då. Så det är väldigt tydligt, ofta.
Är det, och då är det väldigt naturligt för dig att lyssna på det och bara säga, ja, då kör vi på det här. Det finns vånda i det?
Nej, faktiskt inte. Inte alls. Jag lyssnar på min magkänsla. Den brukar berätta för mig. Alltså det är ju det här, utan att analysera för mycket, vad säger magkänslan? Säger den bu eller bä? Och det lyssnar jag på. För jag har lärt mig ganska mycket av den.
Mm. Vad är det största beslutet du har tagit baserat på magkänsla eller intuition eller vad man vill kalla det för?
Oj, oj, oj. Ja, du. En stor fråga här. Ska jag sammanfatta mina 40 år här nu då?
Ja. Gärna i turordning.
Ja, just det. Ja, men precis. Min största magkänsla... Jag tror det var en av de första i alla fall, det kom i vuxen ålder. Jag lyssnade inte så mycket på magkänslan innan dess, utan jag bara körde på. Det var nog när jag hade, det var mitt tredje jobb tror jag, min tredje arbetsplats. Där vdn betedde sig väldigt illa. Det var sexuella trakasserier och hela baletten. Där sa min magkänsla att det här kommer inte att hålla, det här känns inte bra. Och även om jag var jätterädd och väldigt osäker så sa min magkänsla mig att du behöver göra någonting åt det här. Så då gjorde jag det. Mm.
Får man fråga vad du gjorde?
Jag gick till styrelsen och berättade alltihopa.
Så alltså det är synd att man ska behöva säga att det är modigt, men det är ju det med tanke på världen vi lever i så att säga. Ja, bra gjort måste man ändå säga.
Ja, det blev i alla fall bra effekt utav det, så att jag kunde jobba kvar under annan ledning. Så att det blev bra. Det blev bra till slut.
Bra. Okej, om vi bara då backar bandet då, när träffade du din man?
Jag träffade honom när jag var 19.
Gud vad spännande. Och nu så har ni varit tillsammans i då, nu ska jag säga, 19, 20 år typ.
Ja, 21 till och med firade vi. Det är helt galet när man säger det högt.
Ja, men och det är så här, för då blir man nyfiken på dels hur vårdar man en så lång relation?
Mm. Ja, hur gör man det? Vi träffades ju ganska unga också. Jag hade ju ingen erfarenhet av relationer alls. Jag var den där, alltså den tuffa kompis-tjejen gentemot killarna. Men när det kom till steget därefter, när man, det var jätteläskigt. Så att jag, det var taggarna utåt där också. Och jag tror mest jag såg som en kompis, det fick alltid jag som svar när jag var kär i alla fall. För kär var jag i skolan länge. Länge suktade jag efter samma killar. Men det blev aldrig någonting. Så jag gick ju in i ett förhållande utan någon koll på någonting. Men det är kanske det som har gjort det hela bra. Jag vet inte. Men vi är ganska lika på många sätt och olika på andra sätt. Och framförallt så är varken jag eller min man Andreas någon som löser saker med bråk och skrik. Så att jag tror det har hjälpt oss ganska mycket. Vi löser genom att diskutera.
Just det. Mer då? Vad gör ni för att liksom behålla pirret och sånt där? Som ändå, alltså för det upplever jag att många kanske saknar eller tappar efter ett tag. Och så här, okej, man är inte kär hela tiden. Och man kanske inte har liksom de mest intensiva liksom känsloperioderna hela tiden. För det är livet och så vidare. Men någonstans behöver man väl kanske hitta ett sätt att kalla fram det. Eller hitta tillbaka till det. Eller underhålla det och sådär. Mm. Hur förhåller ni er till det? Eller du eller ni?
Det är precis som du säger. Det är ju såklart alltså man kommer in i olika faser i livet. Då när vi försökte få barn och fick alla missfallen så var det ju klart en fas på 7 år som var lite annorlunda. Alltså det var ju inte alls i närheten av lika mycket närhet. Det var ju inbokat sex på ägglossningsdagen. Det var ju lite ohett kan man säga. Och då fick vi också ha diskussioner kring hur ska vi göra för att vi ska få liksom glöden tillbaka eller för att få den att brinna igen. Men jag tror att egentligen behövs det inte så jättemycket. Alltså just det här närheten, att man visar ömhet, man visar varandra respekt, man pratar när det är någonting. Om det så gäller alltså sexlivet eller det gäller någonting annat, att man pratar med varandra. Jag vill inte ha det så här, jag skulle vilja ha det så här. Eller kan vi inte gå tillbaka till det vi hade då för att det var så himla härligt? Eller att man pratar, jag tror det är det absolut viktigaste. Och det gör vi mycket.
Har det alltid varit så naturligt? För som du säger, du kom in utan någon erfarenhet och relation eller sådär. Och sen att då uttrycka sig och sätta ord på känslor och behov och sånt, det är ju, kan vara ganska svårt.
Alltså i början, de första åren, var det ganska, ganska svårt tyckte jag. Jag visste ju inte riktigt vad jag var i mig själv heller eftersom jag var ny på det där. Men efterhand så tycker jag att man har lärt sig. Nu är det ju liksom inga problem. Och nu efter 21 år känner man varandra så väl så man behöver inte säga så mycket detaljer. Utan bara typ,
nej.
Nu tycker jag det här. Nu behöver vi göra någonting åt det här. Så,
Om jag skulle fråga honom, nu ska vi inte lägga ord i Andreas mun. Men om vi skulle fråga honom om hur det är att leva med dig. Hur tror du han skulle beskriva det?
Ja, du. jo, det, lite upp och lite ner kanske.
Ja.
Oftast är jag ju precis som jag är nu. Alltså glad, sprudlande, skojig, frisk och sådär. Spontan i mina skämt och vad jag säger. Men jag kan ju också gå in i perioder där jag är låg, vill inte prata, vill inte bli rörd, vill inte göra någonting. Nej, alltså oftast när jag har blivit, när hjärnan är överstimulerad av något så vill jag ofta krypa undan. Men det kan även vara perioder när jag har upplevt ångest av olika anledningar som har gått över flera veckor. Då har inte jag varit så rolig att umgås med, tror jag. Just då försöka hålla en konversation med någon som har stark ångest, det går inte. Det finns liksom inget i hjärnan som har energi och intresse över till att prata vardagliga saker. Man är ju fullt uppe i sina egna tankar. Så högt och lågt, tror jag. Men de där låga perioderna är väldigt mycket färre nu, tack och lov.
Hur har det blivit så då?
Ja, men dels när jag var 28 så började jag gå i terapi då för att hantera det som jag hade problem med. Och vad är det, 5 månader nu så slutade jag med koffein till exempel. Jag drack ganska mycket koffein och jag hade extrem PMS ungefär 2-4 veckor i månaden. Och då var det tips överallt om just att sluta med koffein. Och det har faktiskt hjälpt. Så jag är betydligt trevligare nu för tiden i mina cykler.
Gud vad intressant att det har sån effekt.
Jag trodde faktiskt inte på det själv. Men jag tänkte, ja, det är värt att testa det. För att jag tyckte inte heller det var så kul att vara på dåligt humör liksom 14 dagar i månaden. Det tog i kraft av liksom allt.
Och hur snabbt märkte du den skillnaden?
Ja, till att börja med skakade jag i 2 veckor så att det tog lite tid innan jag blev av med det här beroendet som jag insåg att jag hade byggt upp. Jag hade ju huvudvärk, mådde illa, skakade som ett asplöv i ungefär 2 veckor.
Men vänta nu, hur mycket koffein drack du då?
Nej, men jag drack
jättemyfiken.
Ja, kaffe drack jag ju kanske 3 koppar och det är ju inte så jättemycket, men jag drack ju koffeindrycker också. Nocco, Celsius.
Ah, just det.
Aldrig mer än en om dagen, men det räcker ju. Alltså, där är ju ganska mycket koffein i dem.
Jädrar.
Men sen märkte jag väl skillnad, ja, en månad, 2 månader kanske efteråt. Att det stabiliserades, mensen blev lite mer regelbunden igen, för den hade varit lite off. Ja, det var flera saker som förändrades faktiskt.
Gud, vad intressant.
Mm,
förlåt, fortsätt.
Nej, jag skulle bara säga det är det. Det är jätteintressant.
Det är väldigt intressant. Och just när man pratar så om det som både du och jag jobbar med, men hälsa, träning och allt där. Det som är så viktigt att ta med sig, tänker jag, i allt, är också att så här, det olika saker funkar för olika människor. Men att hela våran bransch formulerar det som att det finns ett facit som funkar för alla. Och så söker man efter det och bara, alla andra gör ju rätt och jag är bara fel och gör fel. Och så blir det fel och så är det så misslyckad. För alla andra verkar ju ha hittat det. Men att komma ihåg någonstans att så här, ja, men som till exempel, ja, men det funkade så bra för dig att sluta med koffein. Och det kommer säkert hjälpa 100 andra också. Mm. Samtidigt som det kanske inte gör någon skillnad alls för 100, de andra 100. Nej. Men att det är så, alltså det är ju väldigt spännande. För att det är återigen så, vissa saker funkar för några och inte alls och så vidare. Gud vad intressant. Men vad tänker du om min precisa utläggning om just det här med hur liksom branschen paketerar att det finns ett facit och liknande, om vi tar det som ett påstående?
Jag gillar ju inte det, eftersom jag också vet att alla kroppar funkar olika. Vi lever i olika liv, vi är genetiskt olika. Så det går ju inte att paketera folk i fack alls.
Nej.
Och jag kan ju märka det också ibland när man får... ja, vad ska man säga, oönskade tips, om vi får kalla det så. Mm. Vilket man ju får ganska ofta. Så känner man också bara att okej, nu blir jag placerad i det där facket. Kände jag. Och där kanske inte jag vill vara. Och det kanske inte passar mig.
Kan du ge något exempel?
Vad skulle vi kunna ta för exempel där? Om vi pratar det kvinnliga underlivet, exempelvis. Så har jag tidigare då under min värsta PMS haft återkommande både svampinfektioner men också extrem klåda med sår och fruktansvärt, både ont och klåda. Och då får man liksom en diagnos. Men nej, det där passar inte alls in på mig. Du kan inte placera mig i det facket utav att veta att jag har klåda. Som endometrios till exempel, eller någonting annat allvarligare. Så nej, det känner jag inte att jag har, för att det där passar inte in någon annanstans på några andra symptom. Så att jag känner också att man blir lite lätt diagnostiserad i privata meddelanden, vilket jag inte blir jättehjälpt av. För att samtidigt då, som min stora ångestproblematik sen då, vad ska man kalla det, mellan 25 och 30 års åldern då den kom som värst, det är hälsoångest, så kommer inte att berätta olika sjukdomar, för att då tror jag att jag har dem dessutom.
Just det. Hur uttrycker sig den hälsoångesten?
Ja, alltså den kan uttrycka sig på olika sätt. Just nu och senaste året, trots covid, så har den faktiskt varit ganska lugn. Men och sen har jag gått i terapi för det såklart också, så jag har ju mina verktyg. Men något som jag är livrädd för är cancer, och det är vi väl alla. Men till exempel hade jag en leverfläck för många år sedan på ena bröstet. Och när jag var gravid med vårt yngsta barn, som nu är då 5,5, så växte den. Den växte i takt med mitt bröst växte, såklart. Den töjdes ju ut, så den såg ju större ut. I 1,5 år så tittade jag på den här leverfläcken flera gånger dagligen och kände extrem ångest över att det här är malignt melanom, det kommer bara att gå ut för jag kommer att dö. Men jag vågade inte gå och kolla den heller, för då kanske jag skulle få de här dåliga beskeden, vilket är helt knäppt att vänta med att titta på det.
Just det.
Ja. Men jag gick och kollade den till slut. Fruktansvärt rädd var jag. Men det var ingen fara med den, inte. Så att, nu har jag släppt den. Men sen kom någonting annat. Jag har haft massa olika cancer i mitt huvud. Alltså, som jag tror jag har haft.
Och om man upplever det här, eller om man känner igen sig i det här, hur kan man... vad ska jag säga, förhålla sig till, vad kan man göra? För att det lär ju ta otroligt mycket energi och kraft.
Oh, gud ja. Vad man inte kan göra är att googla.
Ah,
det är det
bra.
Sämsta man kan göra.
Mm.
För då kommer man in i forum där folk själv diagnostiserar sig och skrämmer upp folk med att det är cancer, du måste gå och kolla det, det här är akut. Och, ja, men du vet, folk skriver väl i all välmening, men det hjälper inte någon som redan är i alltså mental panik. Det jag och min terapeut kom överens om var att 1177 var en okej sida att läsa på, men inte mer än så. Och det funkade just faktiskt ganska bra. Det var ibland jag inte kunde hålla det. Då jag liksom kände att nej, det blev inte stillat här när jag läste på den här sidan. Utan jag måste googla. Mm. Så att ibland händer det. Men ångesten blir bara väldigt mycket värre. För oftast hör man ju mer negativt än man läser positivt. Och det går ju aldrig att omsätta den informationen till sin egen ångest eller sin egen situation. Så... annars får man gå och kolla det hos läkare. Men samtidigt kände jag att skulle jag gå och kolla alla mina saker så skulle jag inte göra annat än att springa på vårdcentralen. Så det funkar ju inte heller.
Om man påstår att... eller om man inte påstår. Om man ser på ångest som rädslor och så. Har du gjort en liknelse någon gång?
Ja,
att
absolut.
Att översätta ångest till rädslor. Är det ett verktyg som du blir hjälpt av?
Jag skulle vilja säga att ångesten bygger på ganska mycket rädslor för många och absolut för min egen del. Det jag alltid söker tröst i är att ångest är en känsla och kan uttryckas i extremt obehagliga symptom i kroppen. Det har varit 2 gånger tror jag, eller 3, jag har haft panikångestattack och trott jag skulle dö. Men jag vet om att det går över. Jag vet om att ångesten har en topp, men att den går ner igen. Och det är då man kan börja tänka klart. Så det är inte lönt i ångesten att försöka lösa några problem, utan bara försöka liksom ta sig igenom den. Acceptera den och inte trycka undan den. Det är det värsta jag har gjort någonsin. Det blev bara värre. Men det var en gång jag blev skadad när jag tränade. Jag var på Toughest Lab i Malmö, för jag skulle träna inför Toughest. Och då hoppade jag rakt in i en järnstång och tog i med hela min bröstkorg. Ja, härligt. Så att jag fick en spricka i bröstbenet. Ja, och givetvis, logiskt, inga konstigheter, det läker, bara ta det lugnt. Så. Satt i bilen en vecka efter tror jag, och jag får en panikångestattack mitt på vägen och tror jag ska dö. Och då tänker jag att nu så har en del av mitt bröstben brutits av och är på väg till hjärtat och för att perforera det. Jag kommer att dö. Så jag fick ju stanna, ta upp telefonen, var beredd att ringa 112. Men sen så tänkte jag, stopp nu. Det här känner vi igen, eller hur Sandra? Det här är ju bara en känsla som just nu är i full fysisk uttryck. Och det gick ju över.
Just det.
Men allt det här hänger ju ofta ihop. Alltså ångest, rädsla, fysiska symptom, HSP:n, vet inte om den också hjälper till att läsa in för mycket av allting. Men it's all connected, känner jag ofta.
Ja, alltså allting är alltid mer komplicerat än vad man kanske orkar, liksom orkar med. Att ja, det är så många olika banor.
Nej,
nu
låter det som jag har liksom 1000 problem. Men allting skulle jag ändå kunna samla inom samma cirkel. Alltså, så att säga, för att jag tror att allting ändå hänger ihop på något sätt. Rädsla, ångest, överkänslighet eller högkänslighet. Och så. Att det ändå hänger ihop.
Mm. På vilket sätt märker du det här i din vardag?
Alltså, det har ju blivit mycket, mycket bättre. Det kan komma små stänk av tankar, men nu för tiden så eskalerar det aldrig i någon ångestattack. Och det är så himla skönt. Jag tror jag har kommit till en punkt i livet när jag känner att jag kontrollerar mina tankar lite bättre. Att de inte skenar iväg i det här... domedagstänket, att man tänker alltid det värsta tänkbara. Samtidigt har jag haft ett år nu där jag mest suttit hemma, så det är inte det att jag har ställts inför obehagliga situationer på samma sätt heller, så att det är svårt att säga, Men vardagsmässigt är ju ofta då saker kommer. Det behöver inte vara så himla stort och avancerat. Det kan vara en situation mitt i vardagen som gör att någonting triggas mentalt och sen är det liksom igång.
Men, just det. Men vilket arbete du har gjort ändå. Du, alltså, ser du själv, har du lätt för att se, ge dig själv den, vad ska man säga, omfamna och ge dig själv liksom cred och bara, gud, jag har verkligen det här, du hade ju kunnat vara på en helt annan plats och sen har du tagit dig hit med arbete och omtanke och allt vad det är, utmanat dig.
Jo, men det kan jag se. Och framförallt känna. Jag minns ju, jag har ju dagböcker från när jag hade mycket ångest som jag har läst och känner att wow, det känns som ett helt annat liv. Sen säger många att saker blir bättre med ju äldre man blir. Jag vet inte, men man lär väl sig nytt hela tiden. Man lär sig att prioritera det som är viktigt. Och sen tror jag en viktig del i ångest är just att det blir mycket bättre för mig när jag accepterade att jag har ångest ibland. Och att det är inget att skämmas över, utan det är bara så det är, så är jag, och ångesten kontrollerar inte mig utan jag kontrollerar den, och när den kommer så välkomnar jag den. Hej, kom ut, varsågod, ta plats, gör vad du ska, så tar vi hand om det och sen försvinner den faktiskt. Och det tror jag är en viktig lärdom för många, att ångest är inget, det är inte heller något som är fyllt med skam. Låt den komma ut och bara låt den vara, så försvinner den. Men tryck inte undan den, för då kommer den att bubbla vidare inombords.
Men eller hur, och just det där att så här, som du säger, okej, nu kommer du, så du välkomnar den, alltså ångesten, att istället för att förneka, det brukar jag också prata mycket om, att vara i det som faktiskt är istället för det vi vill ska vara eller har bestämt ska vara.
Exakt.
För då är man liksom inte, man är inte närvarande när man är, okej, men idag har jag bestämt att det ska vara si och så. Och det kan ju gälla känslor eller humör eller hur, så. Istället för att man börjar, vänta nu, idag har jag de här förutsättningarna, då jobbar jag med dem utifrån det som faktiskt är.
Och det är jättesvårt. Jag är ju en kontrollmänniska. Ja. Jag planerar mina dagar och jag känner mig stressad om jag inte har gjort det jag ska. Eller någon störde mig och jag inte fick gjort. Liksom. Så är det absolut. Men någonstans så har jag ändå fått lära mig att när ångesten kommer så får jag lämna saker åt sidan. För att fortsätta med det jag hade tänkt mig med ångest, det blir ingen bra.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Kontrollbehov, det är spännande.
Ja,
som
det.
Du precis sa. Hur påverkas det av ditt kontrollbehov?
Alltså numera inte som tidigare. Det var så intressant det där, för att det framkom ju under min alltså KBT-tid. Det var väl ett halvår, ett år tror jag som jag gick. Det framkom ju då att jag har gjort saker i vardagen som Att kontrollera lås, till exempel när man går hemifrån, kunde gå tillbaka 3 gånger innan jag kunde gå. För att om jag inte var helt säker på att jag hade dragit i handtaget 3 gånger så kunde jag inte åka, för att det var kanske ändå inte låst.
Just det.
Mina katter jag hade förr, den ena var ganska mycket sjuk, så jag hade kontrollbeteenden på henne för att kolla om hon var sjuk eller frisk. Det kunde jag kontrollera mellan 10 och 20 gånger per dag. Det här var beteenden jag inte ens visste om att jag hade. Så sjukt.
Hur var det uppvaknandet, eller man säger?
Ja, det var verkligen så här, okej, det här kan vi ju inte liksom fortsätta med. Det här känns ju inte bra. Och problemet med såna här kontroller är ju att när man har gjort en kontroll en gång, så efter en vecka så måste du kanske lägga till en kontroll på kontrollen. För att ångesten börjar liksom bubbla, att du inte är riktigt nöjd. Och sen några veckor efter det så kanske du är uppe i 5 kontroller. Kontroll på kontroll på kontroll på kontroll. Och så fortsätter det, skena iväg. Vilket ju det hade gjort utan att jag ens var medveten om det. Så det beteendet jobbade vi, tack och lov, eller jag jobbade bort det. Men det var tufft att få bort.
Om man känner igen sig i de här delarna, finns det någonting du kan ge som någon slags råd eller bara säga någonting om det till någon som lyssnar?
Absolut. Alltså, som KBT jag gick i är mycket att man utsätter sig för det som är jobbigt. Man utsätter sig för det som ger ångest. Och sen hanterar man det därifrån. Så att det här med att göra kontroller på saker. Jag och min terapeut kom överens om att nej, men känns det rimligt att du gör 2 kontroller om dagen istället för 20? Och det är ju en jätteskillnad. Så det är ju jättemycket arbete med sig själv att stå emot liksom, det här att man ska göra kontrollen. Men så fort man liksom känner något obehag eller man gör en extra, så skriv dagbok. Skriv ner allting du gör. Hur det går, hur det känns. Och skulle det bli 5 kontroller, inga konstigheter, fine. Det kommer en ny dag imorgon, sök på nytt. Så det funkade jättebra. Till slut var jag nere på 1 kontroll om dagen i flera veckor. Och jag var så sjukt stolt. Och sen försvann faktiskt det efterhand. Så sen var det 1 i veckan. Och det kan jag leva med liksom, 1 gång i veckan var helt fint. För det handlar ju om kattens hälsa också. Någon liten kontroll behövde jag göra då och då.
Ja.
Så att, ja,
wow, vilken... Alltså det, ja, och alltså det är ju det här att... ibland så behöver man bara stanna upp och se, som du säger, och sätta saker i perspektiv. Så att man också... För vi strävar ju framåt och vi vill mer. Och det är så lätt att hamna i det där. Mm. Och egentligen kan man väl applicera... Det här med att ibland blicka bak och se vad man har åstadkommit eller vad man har tagit sig på det mesta. Oavsett om man pratar karriär eller sin person eller relation till sig själv, självkänsla eller familj eller vad det nu än må vara. Hur många länder man har varit, alltså det kan vara lågt. Men att, så att man liksom, och det handlar väl om reflektion kanske.
Mm.
Att stanna upp lite grann.
Mm. Absolut.
Gud vad intressant. Och du, nu så ska vi ta den sista frågan som alla mina gäster får. Mm. Och fritolkning, bara säg det som kommer till dig.
Ja.
Är du redo?
Ja, tror det. kontrollbehov, vad ska du säga?
Okej, då kör vi. Mm. Vad är inte som det ser ut?
Men gud. Människor.
Ja, hur tänker du då?
Ja, det är ofta som sagt man ser en människa och sen så tänker man att den är på ett visst sätt för att vi går mycket efter stereotyper, men personen kan vara helt annorlunda. På gott och ont.
Mm. Är det någon person som du har, vi kan ta någon så här fritolkning på den också, men har du haft en sån uppenbarelse, någonting i ditt liv eller senaste tiden just med någon du har trott har varit på ett visst sätt och så bara, men gud, aha, på gott och ont som sagt.
Jag har inte träffat så mycket nytt folk på senare år.
Sant,
jag sitter ju bara hemma i mitt älskade hus.
Men om vi inte bara tar coronatiden då, eller så överlag eller så. Du behöver inte nämna namn, men någonting som har fascinerat dig inom det här området.
Nej, men det var väl någon kontakt för några år sedan som liksom i sociala medier då, när man skrev, verkade så här supergod. Alltså verkligen så här, wow. Mm. Och sen när man träffar människan så var det verkligen taggar utåt.
Oj.
Ja, så det var, det var en liten uppenbarelse. Okej, folk kan låta på ett sätt när de skriver. Man kan ha mycket gemensamt. Men när man ses, nej. Inte alls. Mm.
Vilket antiklimax.
Ja, det var det.
Det var det verkligen. Ja, det var det.
Men en lärdom också, för att nu är jag inte lika snabb på att träffa folk som jag bara har skrivit med. Alltså så.
Nej.
Utan gärna kanske ha kommunikation lite över längre tid. Och kanske då också skicka röstmeddelanden och få lära känna personen på ett annat plan också än bara text.
Mm. Det låter ju väldigt sunt.
Ja.
Vad hoppas du att man har tagit med sig från det här avsnittet?
Du menar lyssnarna?
Mm.
Ja, att man ska inte skämmas för den man är oavsett vad man har för laster, om vi nu får kalla dem det. Ibland kan jag känna att vissa av de sakerna jag själv bär på är en gåva, om man får kalla det det. Att få känna mycket måste ju vara ett privilegium egentligen. Att få känna mycket och sen bara lära sig att filtrera och hantera det man känner. Att få vara introvert eller extrovert spelar ingen roll vad man är. Som vi sa i början där. Man måste inte sätta ord på allting även om det ibland kan kännas skönt att ha det liksom tryckt i bagaget. Att ja, men det där kan beskriva mig, men jag är mycket mer än så. Det tror jag är viktigt att acceptera, respektera hur andra är också. Inte bara för att man hör att jag är en person som har lett till ångest, så ska man inte tänka en sån svag människa eller så tramsigt. Utan respektera och ta istället reda på mer information. Våga fråga än att direkt tänka att det är en svaghet.
Mm.
Faktiskt.
Just våga fråga tycker jag är gyllene ord som är liksom en nyckel till så mycket. För det är när man inte vet så tror man. Och det kan ju falla tillbaka på en själv också. Som att man föreställer sig, om du tror att jag är arg på dig så vågar inte du fråga mig det. Då tror ju du och föreställer dig att jag är det, fast jag kanske inte alls är det.
Nej,
så att eller att man då, som du säger, gentemot andra människor vågar ta reda på, men vänta nu, hur menar du med det här? Eller hur funkar det för dig? Och så. Våga fråga, det är fast en guldord.
Ja, nej, men de är ganska trevliga att leva efter. Även om det kanske är lite obekvämt att ställa en fråga, så kan ju alltid den andra personen säga att jag vill inte svara på det, eller jag orkar inte ta den just nu. Att man är ärlig tillbaka också.
Mm. Verkligen. Jag tycker att det här får liksom avsluta och avrunda vårat avsnitt. Och såklart, alla måste ju följa Sandra Friberg på YouTube, Instagram. Kolla in Hoppetossorna om man har barn upp till 12 år. Någonting mer?
Nej, det är bra där.
Fullt tillräckligt. Men också, du kör ju live-träning. Berätta om det.
Ja, precis. På 2 gånger i veckan så kör jag live-träning på min YouTube-kanal som då heter sandra.fribergs. Och där kan man då vara med på onsdagar klockan 19.00 om man är medlem. Och det kostar bara 19 kronor per månad. Och då är det 30 minuters helkroppsträning. Och sen söndagar klockan 20.00 är för alla, så det kostar ingenting. Och då är det 20 minuters intervallträning. Så då är man välkommen att vara med.
Eller hur? Bara in och testa. Tusen tack för att du ville gästa, och tack till alla er som har lyssnat. Puss och kram så länge, så hörs vi sen. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål för gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då!
En podd från Allermedia.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.